16-22. Då står det så här. Ska jag läsa utan text så går det bra. Jag kör. Står det så här. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen och räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? Amen. Jag ber en kort bön, Hannes. Tack för att du lever och bor i Hannes här. Och tack för att du nu har förberett en predikan som han ska dela med oss. Så jag ber om att våra hjärtan ska vara öppna och ta emot av det du vill ge. Och jag ber att du ska ge honom av din frid som övergår allt förstånd. Tack för att du leder honom och lägger orden i hans mun. I Jesu namn. Amen.
Amen. Varsågod och sitt. Amen. Ja, Hannes heter jag då och pluggar ALT som är en pastorsutbildning här i Göteborg. Så att jag är pastorsstudent kan man säga här i Centro. Så ja, det är lite den jag är. Jag är från Helsingborg, 25 år och älskar fotboll och speciellt Helsingborgs IF. Men det får man inte säga här i Göteborg kanske. Men nu vet lite om mig i alla fall. Med den här texten som vi läste nu så får vi möta Jesus i synagogan. Och judarna, de får höra någonting som de har väntat på. Och då är min fråga till dig. Vad är väntan? Vet vi vad väntan är? Om jag hade ställt mig här på obestämd tid och varit tyst. Hur lång tid hade det tagit för er att bli lite obekväma? Jag skulle tro kanske en minut. Det är lite så, vi blir lätt obekväma när det blir tyst. Speciellt när vi är många i ett rum. Om man sitter där i väntrummet på sjukhuset och ingen pratar eller på en lektion och det bara blir tyst, då skulle jag säga att det blir lite obekvämt. Hur lång tid har det gått för er att bli rastlösa? Kanske 5 minuter. Vad ska jag göra nu? Man sitter och skakar på benet. Man bara, vad är det som händer? Men det är inget jag har planerat att göra nu. Så ni behöver inte oroa er. Jag kommer inte ställa mig här och vara tyst. Ni kan vara lugna. Men jag tror att det säger någonting om vår tid, om vårt samhälle. Och kanske om oss. Vi är ganska dåliga på att vänta. När jag kommer till spårvagnshållplatsen vid mig i Majorna, vid Majvallen, och ser att det står så här 10 minuter. Då tänker jag, nej. Det här är ett misslyckande. Jag kunde ju varit hemma och fixat och städat och lagat mat eller vad det än kan vara. Liksom. Nu ska jag stå och vänta. Jag skulle säga att jag är ganska dålig på det. Och ni kanske tänker, Hannes, du borde gå till en psykolog. Ja, det kan jag borde. Och jag gör det också, så att det är något skönt. Så ni kan vara lugna så här, ni kan vara lugna. Men det tror jag är något som är bra för alla att få göra. Och Jag tror det är någonting som vi alla kan känna igen oss i. Att vi är ganska dåliga på att vänta. Nu i advents- och juletider så får vi blicka tillbaks på vad judarna väntade på inför Jesu födelse. De vet att Messias en gång ska komma. En dag ska han komma och rädda dem från deras synd och otillräcklighet. Och gång på gång i Gamla testamentet, alltså de texter som judarna också har, så får de höra om att en dag ska det komma någon och rädda dem. För de kan inte rädda sig själva. De behöver en räddare. Kom med mig in i Bibelns berättelse. Om ni har er Bibel kan ni slå upp Malaki kapitel 4, alltså sista boken i Gamla testamentet. Och vers 5-6. Och då står det så här. Jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Detta är de sista orden som judarna får höra i Gamla testamentet. Som vi får läsa om. Och här inleds 400 år av tystnad. Jämfört med mina 10 minuter på spårvagnshållplatsen så är det en ganska stor skillnad kan man säga. 400 år av tystnad. Och det här folket, de väntar. De vet inte riktigt vad de väntar på eller vem. Men Messias ska komma. Det finns en person som var fånge under förintelsen som heter Dietrich Bonhoeffer. Jag tror många har hört hans namn innan. Och han säger så här att läran om Kristus börjar med tystnad. Jag tycker det säger någonting om vår tid och vem han är och vem vi på något sätt får påminnas om att vi väntar på. Och att folket väntade på då. Och i Lukas evangeliet så möter vi en person som heter Zacharias. Och han var en präst i templet. Och på ett ställe i Bibeln i Lukas kapitel 1 som vi snart ska läsa här. Så får han gå in i templet och tända rökelseoffret. Och det var någonting som en präst ofta fick göra en gång i livet. Så det här var en väldigt speciell dag för honom. Ofta så var det var så att man slog lott alltså, och alla präster slog lott och hade man fått ha sin tur så behövde alla andra göra det innan man fick göra det igen. Och då var det oftast en gång i livet som man fick göra det. Och då talar Gud där till Zacharias genom en ängel som ger honom ett löfte. Så Lukas kapitel 1 vers 13 då står det så här. Men ängeln sa till honom, var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädjas sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka och han ska bli uppfylld av den heliga ande. Redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen. Och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Så Zacharias och Elisabet. De längtade efter barn. De längtade efter att få barn. Men de var för gamla för att få barn. Och barnlöshet det såg som någonting på den här tiden som var kopplat mycket till skam och skuld. Ofta så tänkte man att om man var barnlös så var det ett straff från Gud. Att Gud straffade dem. Och därför kunde de inte få barn. Men den här texten säger att de levde rätt inför Gud, att de levde och tillbad Gud. De följde lagen som då Israel hade. De följde lagen. Och de ville liksom ära Gud med deras liv. De väntade på något sätt på att få se det som de längtat efter. De ville ha ett barn. Och jag kan se framför mig hur Zacharias, han blir liksom rädd och han hoppar undan för den här ängeln. Jag vet inte hur du hade känt, men liksom när jag inte förstår, då kan jag oftast bli ganska rädd. Det är lätt att bli rädd när man inte förstår. Jag vet inte vad du har gjort om du möter en ängel, men jag tror att jag har blivit lite vad är det här? Vem är du? Men i det här så ger Gud dem ett löfte. De ska få ett barn. Deras bön har blivit hörd. Och han ska få heta Johannes och han ska komma med glädje och med fröjd. Och Gud på något sätt, han som står utanför tid och rum, han kommer ner in i deras liv, i deras vardag och är i deras liv. Och han gör det omöjliga möjligt. Han gör det omöjliga möjligt. Så väntan i den här berättelsen, det är någonting som är vackert. Förstår ni att väntan är någonting som är vackert? Väntan kan vara vackert. Och jag skulle säga att det är nedlagt i skapelsen i oss på något sätt att vänta på Gud. Föräldrar, de behöver vänta på sitt barn som ska födas. Ett barn lever oftast 9 månader i sin mammas mage. Han får vänta, eller hon får vänta på att födas. Det är nedlagt i oss att behöva vänta ibland. Och jag tror att det är fantastiskt att se när Gud tar då det som de på något sätt avskyr i deras liv, deras barnlöshet, den här skulden som de känner. Folket kanske tror att de är straffade av Gud, men så är det inte. De är inte straffade av Gud. Gud, han kommer in i deras liv och vänder på något sätt det som de tänkte var det värsta de hade och gör det till någonting gott. Han visar dem att han är Gud. Och det är därför jag tänker för oss här så kan vi faktiskt tillbe Gud för någonting som vi ännu inte sett. Det är faktiskt någonting vi får göra. Vi får säga, Gud, jag ser inte det här. Mitt liv är inte det jag vill. Jag brottas med det här eller jag känner skam för det här. Jag har gjort det här. Men jag vet också att en dag så kommer han torka varje tår. En dag kommer inte skuld och skam finnas mer i våra liv. Och det är ett hopp som vi får hålla hårt i. Samtidigt så kommer vi inte alltid få se det som vi vill. Okej, jag längtar efter det här jobbet. Jag längtar efter att få en familj och så här många barn eller liksom så här mycket pengar eller jag vill ut i mission i Etiopien eller vad det kan vara. Men vi kommer inte alltid få se det vi vill. Men en sak är säkert. Vi kommer få se att Gud faktiskt är med oss. Att han är med oss. Han har lovat att vara med oss. Det är därför Jesus också kommer till jorden. För att han vill vara med sitt folk. Han vill vara mitt ibland dem. Han kommer till jorden. Och vi vet att det finns en framtid. Och det enda i den framtiden som vi vet är att Gud går med. I Romarbrevet kapitel 8 och vers 8 så står det att vi vet att allting samverkar till det bästa för de som älskar Gud och är kallade efter hans beslut. Allt samverkar alltså till det bästa. Men det betyder inte att det vi väntar på blir det som Gud ger oss. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Vi styr inte Gud, utan han är herre över våra liv. Och ibland tror jag att vi försöker vara vår egen herre, att bara, ja, men jag ska ha det här. Och ibland, jag tror att det är liksom lite förvrängt. Att i det får vi vänta på Gud. Vi får på något sätt, jag tror att Gud han uppmuntrar oss att, ja, men be verkligen för det du längtar efter. Vad är på ditt hjärta? Ja, men min familj, vi måste be för dem. Eller den här vännen, vi måste be för henne. Och jag tror att det som är nedlagt på våra hjärtan, det får vi ge till Gud. Och sen får vi förtrösta på det som han är. Vi får förtrösta på honom. Får se att han gör sitt verk. Han som har all makt. Men om vi går tillbaka till Zacharias och Elisabet, så till slut så får de det som de väntat på. De får Johannes, som kommer kallas döparen. Det är alltså han som han döper Johannes, eller döper Jesus i Bibeln. Och det står att Johannes, han ska gå före och bereda vägen. Så vi sjöng nu, bered en väg för Herren. Att Johannes får gå före och bereda vägen för Messias. Alltså Jesus som är Messias. Han vet kanske inte vem han bereder vägen för. Det finns massa löften över hans liv, men han vet kanske inte vem eller när eller hur. Men han vet att han har en viktig roll att få bereda väg för Herren. Han vet de texter som står i Malaki, till exempel, som vi läste innan. Och i Lukas kapitel 1 så står det att, som vi läste innan, så står det att han ska vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa ett folk åt Herren som är berett. På något sätt han förbereder folket för Gud. Folket behövde göra sig redo för att Gud skulle stiga ner till dem. Och i evangelietexterna så ser vi hur Jesus gång på gång pekar ut att Johannes är den som vi läste om, den här Elia som vi läste om. Han är den budbäraren som går före Jesus och visar folket att han är den som ska komma. Men vem är den här Jesus som han banar väg för? Vem är han? Och jag vet att det finns, de flesta av oss här inne, vi tror på Gud. Vi tror på Jesus. Men jag vet också att det finns de som kanske har en liten tro. En tro på någonting större. Så vem är den här Jesus? Det finns en text i Gamla testamentet som är kanske 500-600 år före Jesus, eller 700 år före Jesus kommer. Och det står i Jesaja kapitel 9. Då står det så här, jag tror att många av oss känner igen den här texten. För vi läser ju att det handlar om Jesus. Och det tror jag också. Och då står det så här. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herredömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut. Över Davids tron och hans rike. I Jesaja kapitel 9 ser vi ännu en profetia om det som ska komma. Någon ska komma. Ett barn. En bebis ska komma. Och på hans axlar ska herradömet vila. Det är lite surrealistiskt egentligen. Att en liten bebis, han ska regera. Tänk att Gud blev en bebis. Det är ändå lite galet. Han som har all makt valde att bli någon som inte på något, alltså som är behövande i varje steg. Någon som dör om inte den tas hand om. Någon som behöver äta och sova och bajsa och allt vad det är hela tiden. Och det är någonting som är vackert. Gud väljer att bli en bebis. Och på honom ska riket vara. Han ska bygga sitt rike. Och judarna då som vi läste om i templet, som de känner igen den här texten. De vet att det är någon som ska komma. De kände texterna väl. Och i den texten som vi läste då i början, som Ellen läste för oss, då möter vi Jesus i synagogan. Alltså typ ett judiskt tempel. Alltså någonstans där de firade gudstjänst, kan man väl säga, ungefär. Och han öppnade en bokrulle. Alltså det var någonting stort liksom. Den var ganska lång troligtvis, och det var inte bara en liten sån här minibibel, utan det var någonting stort. En rulle. Och han läser då från Jesaja kapitel 61. Och då står det: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och då stod det att alla i synagogan hade sina ögon fästa på Jesus. Och han säger: idag har det här stället i skriften gått uppfyllelse inför er som lyssnar. Allas ögon var fästa på honom. Jag kan se framför mig att det var väldigt tyst. De inser att det här är han som de väntat på. 400 år av tystnad. Det är inte 10 minuters väntan på att spårvagnen ska komma ner, utan det är någonting mycket djupare. De har på något sätt haft en hopplös förtröstan och längtan. Jag kan tänka mig att vissa bara: det kommer aldrig ske. Vi har väntat och väntat och väntat. Och frågan är, de sitter där och bara: är han Messias? Är den här personen som ska lösa dem från romarnas förtryck? För de var ju på något sätt under romarnas förtryck, som hade makt och liksom styrde över dem. Och ja, han är den som de väntat på. Samtidigt som vi läste så började det väckas tvivel. De frågar: är det här inte Josefs son? Han kan väl inte vara Messias? Han är bara någon vanlig snubbe. Vi känner ju honom, vi känner hans farsa. Det går ju inte, det kan ju inte vara Messias, tänker de. Och jag tänker att så kan det vara för oss också, att i vår väntan på Gud i våra liv så kan det ofta komma upp tvivel. Tvivel på kanske det han gjort tidigare och kring det han kommer göra i framtiden. Jag satt och tänkte häromdagen på spårvagnen och insåg, jag skulle till skolan och jag åkte över Hisingsbron och tänkte: oj vilken fin soluppgång, tänkte jag. Det var liksom helt lila på himlen. Och jag satt där och tänkte, för nästa vecka ska jag dela någonting på en lunchbön i skolan om någonting som Gud har gjort i mitt liv. Och jag tänkte, jag har ju massa saker som Gud har gjort i mitt liv. Men så insåg jag där bara, fast de kanske inte är så känslomässigt kopplade längre. Det var kanske för 10 år sedan så gjorde han det här. Och det kanske inte liksom sitter ner i mitt hjärta och jag börjar gråta varje gång jag tänker på det. Det kanske jag gjorde för 8 år sedan. Men det betyder inte att det inte är Gud. Det gör det inte mindre sant. Ibland så, vissa av oss har levt i kristna familjer och har trott på Gud på något sätt nästan hela livet. Och vissa har kommit till tro senare i livet. Men det gör det, och liksom vissa av oss kanske känner att det är så känslomässigt kopplat. Det finns liksom en känsla. Jag vet hur det känns. Men jag tror också, som det är för mig, att så här, Nu är det mer en självklarhet. Nu är det mer någonting som jag, det bara är där. Det är min grund. Det är min bergfasta klippa att jag får tro på Gud. Att jag får förtrösta på någon som är större och som har makt när jag inte känner att jag klarar av mer. Så jag vill bara dela det lite, en side note här. Att jag tror att våra känslor inte alltid behöver vara sanna. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att bara för att någonting inte känns känslomässigt kopplat betyder det inte att det inte är sant längre. Det är viktigt att komma ihåg i vår tro. Men vi tror ju att Gud är fullt ut närvarande även i vårt tvivel. Och jag tror att det är en grundbult på något sätt för vår tro. Och jag tror att när ingen annan är där för dig så är Gud där. Det har han lovat. När ingen annan älskar dig så älskar Gud dig. När ingen annan ser dig så ser Gud dig. Det måste vi komma ihåg. Att han ser oss, han älskar oss. Han är där. Där är skammen kanske. Där när vi känner oss hopplösa så är han där. Och hade han inte gått med, tänker jag, i våra steg i vårt liv så faller allt hopp, tänker jag, för våra liv. Och samtidigt finns det ju våra egna tankar och det finns också en andlig verklighet som vi tror på där, ja, men som vill få oss att så här, tveka på det Gud har gjort. Och det som kanske han har talat över våra liv. Att jag tror det finns det här. Eller jag tror att du, eller jag, du är en son. Du är en dotter till Gud. Ibland kanske vi glömmer bort det. Ibland tvekar vi på, är det här ens sant? Kan jag ha en identitet i Gud? Och ja, det kan vi ha. Det är sant. När Zacharias får höra från ängeln i templet att de skulle få ett barn så blev hans respons. Och jag tror vi kan känna igen oss i det här. Hur ska jag kunna vara säker på det? Hur kan jag vara säker på det? Och jag tror att det är fullt ut mänskligt att tvivla på Gud. I väntan på att få se de på något sätt löftena som finns talade över våra liv. Zacharias och Elisabeth, de visste att Gud hade sagt att de skulle få en son. Men men responsen som Zacharias säger, hur kan jag vara säker på det? Jag känner igen mig i det. Jag tror att Gud kan tala till oss. Han kan tala till dig, han kan tala till mig. Det är någonting som är den Gud är. Han är relationell. Han är aktiv. Jag tror inte han är passiv i vår liv. Han är aktiv i vår liv. Han är där. Han är närvarande. Han bor i oss. Vi får vara tempel för den helige ande. Han är närmare än vad vi kan tro. Men i det så tror jag att vi behöver gå till Gud med vårt tvivel. När vi går till någonting annat med vårt tvivel, kanske vi försöker fly från Gud, så tror jag att det kanske är lite fel väg att gå. Vi behöver gå till Gud med vårt tvivel. Han som har skapat oss och känner oss och har nåd där vi inte orkar mer. Och han har nåd med att vi inte förstår allt. När jag gick bibelskola för några år sedan ute i Aneby utanför Jönköping, så jag har ju Samuel här borta, han ler, han gick i min klass, så det, han har säkert varit med på det här också. Men då lyssnade jag på en lektion som handlade om treenigheten. Och jag antecknade som en dåre, alltså. Jag antecknade. Och jag kände så här, jag fattar ingenting. Hur kan tre bli ett? Jag satt där och höll på med fingrarna och bara, this makes no sense, kände jag. Och det kanske fortfarande inte riktigt gör det. Vi kommer inte förstå att treenigheten, tror jag, på fullt ut. Det är ett litet mysterium. Men det slutade med att jag vände på mitt anteckningsblock på liksom, sen det blev lång, och så skrev jag så här: Gud förstår att jag inte förstår, skrev jag. Och sen stängde jag blocket och gick därifrån. Och jag tror att det kan vara så ibland, att vi kommer inte alltid förstå allting, och han förstår det. Alltså, jag tror att det är någonting som är väldigt skönt och någonting som är väldigt befriande. Kommer vi alltid förstå det som Gud talar till oss? Nej. Kommer vi alltid förstå vad vi ska göra med det? Nej. Men vi får tro det. Vi får tro på det. Vi får tro att han har kallat oss till söner och döttrar. Vi får tro att vi får ha en identitet i honom. Vi får tro att han har en framtid för oss som är fylld av hopp, fylld av liv och så vidare och så vidare. Paulus ord, han har Paulus som är en apostel i Bibeln, som står i och pratas om mycket i breven. Han har skrivit många breven i slutet av Bibeln. Och han skriver så här till Filipperna. Han skriver: Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Jesu Kristi dag. Igen, väldigt befriande. Det är inte jag eller du som alltid ska på något sätt fullborda Guds verk i våra liv, utan det är han som ska fullborda det i ditt och mitt liv. Och när Jesus hade dött på korset, så på påsken, så gömde sig lärjungarna bakom låsta dörrar, står det. De var livrädda, liksom. De var livrädda för romarna och visste inte vad som skulle hända med dem. Jesus, som de hade gått med i 3 år, hade dött och liksom ligger i en grav. De tänkte att deras hopp kanske var förlorat. Han hade sagt alla de här sakerna och gått i 3 år. Men nu börjar de tvivla på vad är det som händer. Jag tror att rädsla och förtröstan på Gud, kanske inte de riktigt går ihop. Jag tror att om vi förtröstar, så kanske inte riktigt det finns en rädsla på samma sätt. Och gång på gång hade de här lärjungarna fått höra att jag ska dö, säger Jesus. Men sen ska jag uppstå. Jag ska besegra döden. Men litade de på honom i det? De låste in sig och var rädda. Men helt plötsligt så ställer sig Jesus där mitt ibland dem och säger: Frid vare med er. Och i den stunden, när de fick se hans sårmärkta händer, där på något sätt de här spikarna hade suttit, så vändes deras rädsla till glädje. Det står att de blev glada. Evangeliet som vi får höra om idag, och som vi får påminnas om i Jesu födelse, det är någonting gott. Vi får vara glada. Vi får fira att helt plötsligt behöver vi inte leva själva i våra liv, utan vi får gå med Gud. Vi får gå med varandra. Vi får fira gudstjänst en söndag. Vi får leva tillsammans i veckan. Som igår, vi var ute och grilla, många av oss. Jag luktade jättemycket rök när jag kom hem. Och jag vet att flera hade lägenheter som bara stank rök efteråt. Men det var värt det. Det var värt det. Det var väldigt, väldigt härligt. Ute i regn och rusk. Men det var härligt. Så häng med nästa gång. Vi har ju en community forum WhatsApp. Lite så här. La in den där. Men ibland så tror jag att vi behöver vänta. Och det tror jag inte är en passiv väntan, utan en aktiv väntan. Vi får be: Gud, låt din vilja ske i mitt liv, i våra liv, i vår församling, i vår stad. Sänd mig där jag ska gå. Låt mig möta de människorna som du vill att jag ska möta. I vetskapen om att varje människa är älskad av Gud, sedd av Gud. Och Gud längtar efter att de ska få komma till honom. Och ängeln Gabriel då som möter Zacharias i templet, och där Zacharias frågar då: hur kan jag vara säker på detta? så säger ängeln så här om de här orden som han hade talat, att de kommer gå i uppfyllelse när deras tid är inne. De kommer gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Igen, väldigt befriande. Jag behöver inte uppfylla mitt liv. Jag behöver inte på något sätt skapa min egen framtid, utan jag får lita på honom. Och i det gå varje steg som jag tror han öppnar för mig. Att se dem jag möter, att älska dem som är där, att vara förtrogen i jobbet som vi hörde om förra veckan, eller i skolan. Och Petrus, en annan apostel som vi läser om i Bibeln, han fick luta sig mot Jesu bröst. Och där på den platsen, nära Jesus, så fick han ställa sina frågor. De frågorna som han inte förstod. Och samma sak, det gäller i våra liv. Vi behöver vänta in, kanske Guds timing är det vi har fått höra. Väntan är någonting vackert. Vi behöver vänta, och vi kan vänta för att vi också litar på honom. Vi väntar för att vi tror att han verkar för oss. Han är inte emot oss, utan han är för oss. Det finns en glädje i att följa Jesus. Och under tiden så får vi som Zacharias och Elisabeth, vi får tillbe Gud. Vi får leva i linje med hans ord. Vi får leva i hans nåd där vi kommer till korta. Vi vet att ingen av oss kan leva upp till den Jesus är. Men han ger oss sin nåd. Han ger oss sin nåd, sin kärlek. Vi får leva med en identitet av att vi är söner och döttrar som är älskade och sedda av Gud. Vi är hans barn. Och så kommer vi ihåg detta, som en gång har fått bo i vår mammas mage. Vi behöver få vänta på Gud ibland. Det är nedlagt i oss att vi får vänta på Gud. Och jag tror att det finns en inbjudan idag att få vänta på att Gud ska få tala till oss i våra liv. Och vi ska strax ta en liten stund här nu. Efter jag är klar så ska Ellen komma upp. Och så ska vi be. Ska vi be, kom helig ande. Och så får vi se vad han gör. Vi ska bara inför honom en kort stund. Och det är ingenting som vi behöver vara rädda för. Gud älskar oss. Han ser oss. Han är fullt ut kärlek, fullt ut god. Och vi får något sätt få ha vår blick på Jesus. Vi får rikta vårt hjärta till honom. Och min längtan är att det här är någonting vi får praktisera i vår vardag. Att vi får stanna upp, rikta vår blick och våra hjärtan till honom. När vi är hemma, när vi sitter på spårvagnen, när vi har en rast på jobbet kanske. Så får vi stanna upp. Kanske försöka trycka oss upp mot hans bröst. Och lyssna till honom. Känna hans hjärtslag. Och finna tröst och hopp för den som behöver det. Och finna trygghet för den som lever med ångest. Han är en god far. Som älskar oss. Som vill det bästa för våra liv. Som vill att vi ska förtrösta på honom. Trots att våra liv inte ser ut som vi vill. Trots att livet ofta är tufft. Vi får vänta på honom som kom till jorden. Alltså Jesus. Vi får vänta på honom. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Ska vi bara ta en kort stund nu innan nattvarden? Ska vi be lite?